Ja, har vi ändå andra Korinthierbrevet 4 framme, så kan vi också titta i andra Korinthierbrevet 5. För samma tanke återkommer där. Paulus vill upprepa den för att stryka under hur viktigt det är att man inte bara dömer eller bedömer saker efter vad ögonen ser och öronen hör, utan att det är som Jesus säger: döm inte efter skenet, utan döm en rätt dom. Alltså att gå på det som är innan mätet, den faktiska bakomliggande verkligheten. 5 kapitlet och 11 versen. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, söker vi att vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samvete. Ja, säger Paulus, jag använder mitt liv för att vinna människor. Och det kan man ju göra av många olika orsaker. Det kan ju vara härligt att ha en fanklubb. Men det är inte det han är ute efter. Jag hoppas att det är uppenbart för era samveten varför jag gör det här. Jag hoppas ni känner. Känn efter. Och förneka inte samvetets vittnesbörd. Jag tror att vi ofta gör det. Jag måste säga, varje gång jag själv har haft ett tydligt stopptecken i mitt samvete, därför att jag inte såg någonting med mina ögon och inte hörde något med mina öron som jag kunde hänga upp det där stopptecknet på. Varje gång det har varit så och jag har satt mig över det stopptecknet, så har jag också förr eller senare fått veta varför det lyste rött. Jag tror det är grundläggande och enkelt för oss att liksom känna efter i vårt inre när vi känner på något sätt ljus eller mörker. Att när vi nu vill klä det här i ord för att bättre förstå det, att du då tänker efter: är detta nåd eller är det på något sätt förakt som liksom strömmar emot mig här? För att där du kan känna ljus och där du också kan förstå att det finns nåd, där är Guds rik. Vi tittar i Efesierbrevets 1 kapitel. Den här bönen som avslutar kapitlet. 17 och 18 verserna räcker att vi läser. Och min bön är att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och att han må upplysa edra hjärtans ögon så att ni förstår hurdant det hopp är vartill han har kallat er. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. När vi läser Bibeln så kan vi läsa på två sätt. Vi kan läsa det Bibeln säger om oss själva som om det var lag och krav, och vi kan läsa som om det var nåd. Vi kan ta ett exempel, vi kommer in på det så småningom, när vi ska tala om den inbördes förlåtelse, nämligen Matteus 5:38, att vända andra kinden till. Och så många kristna som har läst det här och sagt att det är vad Gud kräver av mig. Och när man så inte klarar det, för vem gör det? Så känner man liksom bara detta bibelord som en enda stor dom över en själv. Och i ens innersta utbreder sig mörkret. Jag kan inte, och egentligen vill jag inte heller. Men jag måste. Och hur mycket fromt sopande av konflikter under mattor som vi har sysslat med i årtusenden har inte sin grund i att vi trodde att det här var ett krav. Att det här var ett ords utslängt av Gud där han säger att ja, klarar du inte det här så har du inte här att göra. Vilket alltså är mörker.
när det här är sagt i nåds ande från Gud. Kom mitt barn, så ska jag fylla dig så med nåd att du både vill och kan. Och du får ett sätt att bryta udden av ondskan i världen som ingen annan förfogar över. Kom mitt barn, låt mig bara fylla dig med nåd. Alltså ett och samma budskap uttryckt i hörbara ord kan vara sagt, utsagt i nåds ande eller i förkastelsens ande. I nåd eller förakt, i välsignelse eller förbannelse. Och då är det ju så här att om vi tänker oss från början att ja, Gud, han är ju väldigt krävande. Han är ju alldeles omöjlig. Ja, då läser vi en sån text och inte blir vi gladare, inte blir vi piggare, inte blir vi bättre utrustade för att vända andra kinden till. Utan man känner sig ju trängd mellan två sköldar. Här står Johansson och vill mig illa och där står Gud och kräver av mig.
Och det är väl bäst att jag vänder andra kinden till då.
Och så får man en smocka på den också och så händer inget mer. Och så undrar man, vad skulle det här tjäna till? Ja, men det är inte tänkt så. För det här var inte sagt i förkastelse, utan det var sagt i nåd. Och då är det alltså så att den fulla förståelsen av det här budskapet kan du inte bara få på kanal 2 med öronen. Eller om du läser med ögonen. Trean måste också vara med. Du måste ta emot nåden med orden. I Johannes evangeliets 5:e kapitel, vi behöver inte slå upp det, så säger Jesus på ett ställe till fariseerna att ni rannsakar skrifterna, ni forskar i skrifterna för att ni menar er i dem ha evigt liv. Ni tror det räcker med det skrivna ordet? Nej, det räcker inte. Det skrivna ordet kan alltid läsas som krav, som Guds fordran på oss. Framsagt av en avståndstagande Gud som sitter långt i en fjärran himmel och tittar på oss med kikar. Men det kan också alltid läsas som nåd. Titta här mitt barn, vad jag vill göra med dig. Titta här så underbart, så övermåttan härligt, jag vill förvandla dig. Ja visst, må han ge ditt inre öga ljus när du läser, så du kommer rätt. Så att nåden som så att säga finns mellan raderna i Bibeln. För mellan raderna i Bibeln är det nåd, 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 nåd. Sida upp och sida ner. Så när du hittar nåden i släkttavlorna brukar jag säga, då har du fått en vishetens nådegåva. Därför den finns överallt, den finns ju överallt. Det är kanske inte nybörjarens sak alla gånger att läsa om krigen i Gamla testamentet och förstå att ja, men detta är ju Guds nåd. Och många kristna hoppar bara över det. Usch, säger de. Jag läser Nya testamentet. Gud är annorlunda än Nya testamentet, säger många kristna. Det han visste inte. Han är densamme i all evighet. Annars är det ju någon sorts återfall han får i Uppenbarelseboken. Och det är inte så. Utan det är en fråga om att den heliga ande får vara där och ge ditt inre öga ljus medan du läser. Så att du ser nådens alternativ i det du läser. Och så att det blir ljus i ditt inre. Det kan du inte ta dig. Men du kan ha en liten bit av det här i ditt förstånd. Nämligen att varje gång du läser och mörkret sänker sig i ditt inre, då kan du veta med ditt förstånd, Gud, nu har jag läst fel igen. Det här kan inte ha varit rätt. För nu kommer mörkret in. Nu känner jag mig plötsligt förskjuten och förkastad av dig. Nu sprider sig föraktligheten som en dimma i mitt inre. Det här kan inte stämma. Ja, somliga gör som Luther. De sätter på sig hatten eller tar av sig hatten eller vad han gjorde och rusar vidare. Jag läser något annat. Vänta, jag har en bra text här, en jättefin psalm i Salta, nummer 100, den är alldeles ofarlig. Den läser jag istället. Nej, gör inte så. Stanna kvar i den där texten som föreföll lite kuslig. Dra i handbromsen ordentligt och parkera där. Och så säger du till Gud, visa mig nu nådens alternativ. Låt mitt inre öga få ljus över den här texten. Ibland träffar jag kristna som säger att man får aldrig någon mat i våran församling. Det sätts aldrig fram några läckra rätter här och jag är utsvulten. Vadå utsvulten? Du har ju en kokbok. Du kan väl laga lite mat själv? Har du glömt av att du kan läsa? Kanske är det så att gamla tiders fromma kallades för läsare. Är vi läsare? Eller är vi bara hörare? Det är skillnad på det. Det är en skillnad på att läsa Bibeln och att studera Bibeln. Ni som är unga och är här, ute på bokbordet ligger konkordanser. De är dyra, men de är värda sitt pris. Att köpa en konkordans, vad är det för någonting? Jo, det är en ordlista. Du vill ha till exempel ordet rättfärdighet. Slår du upp rättfärdighet och då får du en massa bibelcitat. Det är som man nästan baxnar. Sida upp och sida ner står om rättfärdighet i gamla testamentet och rättfärdighet i nya testamentet. Lägger du upp en femårsplan så sätter du ner och läser alla de här texterna om rättfärdighet i din egen bibel och ser i vilket sammanhang de står. Det kanske tar ett år. Det kanske är ett års bibelläsning. Hela tiden så ropar du till Gud, visa mig nu Gud att det här är en rättfärdighet som jag inte presterar utan en rättfärdighet du ger mig som en gåva. För så är det överallt. Sätt dig ner, ha det som en utgångspunkt. Läs varenda text om rättfärdighet och säg till Gud, ge nu mitt inre öga ljus så att nåden får flöda genom varje text här. Ja, vad tror du händer med dig? Är du samma människa när du är färdig? Omöjligt. Då får du vara en bra förhärdad typ. Men det är viktigt att vi inte blir teologer i den meningen att vi bara sysslar med bokstaven. Ty som Paulus säger också det i andra Korinthierbrevet, bokstaven dödar, men anden ger liv. Därför att så fort vi bara läser bokstaven så vaknar på något sätt fruktan inom oss. Gud är lagens Gud. Han är den Gud som är ute efter att sätta dit mig. Han ställer aldrig upp, han hjälper mig inte. Han vill inte ha mig. Pettersson och Svensson och Johansson döper han i helig ande, men inte mig. Ja, den kötsliga människan fungerar så. Allt sedan Adam som sprang ut i buskaget och gömde sig när Gud kom. Det är en bit av syndafallet i vårt väsen här. Vi funkar lite bakvänt, men det är bara att ha lite självkännedom för att kunna göra någonting åt det, förstår ni? Då är det alltså så att bara bokstaven dödar. Och det första vi hittar när vi läser en skrift, en text, det är alltid förkastelsens alternativ. Ah, jag duger inte här heller, det var då märkvärdigt också. Du vet, när man ger bort en bibel så kan man ju nästan slå sig i backen på att folk kommer tillbaka med den där i näven dagen därpå och så har de läst om Ananias och Safira. Och så håller de bibeln under näsan på dem och säger, vad är det här för en gud? Eller också hittar de det där med synd mot den helige ande och så får man en i nöten. Ja, vi har en väldig radar till att läsa Bibeln på fel sätt. Det är syndafallets inprogrammering. Hela tiden behöver vi ljus in i vårt inre för att se det andra alternativet och få liv. Vi får lära oss att skilja på ljus och mörker och lära oss att på det sättet ta emot ljus i det vi läser. Därför att det är då vi får näring. Bokstaven dödar. Därför att vi är döda i oss själva. Men anden ger liv. När anden är där och ger ljusets och nådens alternativ. Och liksom skicka med nåd. Som ett flöde av kraft inne i de ord vi läser. Då händer det. Och du vet att det kan glimma till när man läser ett bibelord. Du har läst den här liknelsen många gånger förr. Och rätt vad det är så säger du, nu vet jag vad den handlar om. Och kanske i nästa ögonblick tänker jag, men det visste jag ju förut. Ja, det gjorde du. Vi kanske visste det förut. Och ändå lyser nåden fram i det ögonblick. Ta vara på det. I alla väder och i tid och otid brukar jag säga till folk, skriv upp. För lite dagbok. Anteckna när du studerar Bibeln. Allt som Gud ger dig nåd över, förstår du, det är en litet meddelande från Gud. Ett litet telegram, några ord. Ja, du sparar på det ena telegrammet efter det andra. Och så när du läser alla telegrammen så får du ett underbart personligt budskap ifrån Gud. Precis det du behövde höra. Men vi är så slöa så vi sparar aldrig på Guds telegram. Vi läser det, jaha, här står det tre ord. Vad betyder det? Ja, det vet inte jag, jag slänger det. Här kom det tre ord till, det var andra ord, jag slänger det också för säkerhets skull. Vi sparar aldrig. Men den som är så pass hungrig efter Gud och så pass angelägen att han lägger alla telegram på en rad, han ska finna det. Ah, det blir väl mening i det här. En som ligger utöver det enskilda telegram. Pröva får du se. Jag har en god vän där hemma som hörde den här undervisningen för många år sedan. Han är pianostämmare. De har ju ganska gott om tid och liksom fundera på ett och annat när han står där och stämmer piano. Så han har tidvis gått omkring med ett litet anteckningsblock i ett snöre runt halsen innanför skjortan och en penna. Och det där blocket kallar han för uppenbarelseboken. Så alltid när han plötsligt upplever någon sorts Guds ljus över Guds ord så skriver han upp det. Inget är så säkert som att man glömmer av det. Köttet vill inte ha några uppenbarelser, vill inte ta emot någon information från Gud. Och köttet har en otrolig kapacitet att glömma. Skriv, studera, läs, be om ljus. Och du ska finna det. Att det här är ingen märkvärdig process. Det är inte konstigt än att tugga maten som du äter. Det är ingen prestation. Det är ändå maten som håller dig vid liv. Nå, men om man sitter med munnen öppen och säger det ska inte vara någon prestation här, jag orkar inte tugga. Ja, då kanske det händer att man blir så utsvulten så till sist någon får sondmata en med en slang i magsäcken. Spruta välling. Och så tycker man det var konstigt att jag aldrig växer ifrån den här vällingen. Vi ska gå tillbaka till den här salmen och läsa den en gång till. Kanske i förhoppningen att vi nu bättre kan förstå vad den handlar om. 123 salm. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag så som tjänares ögon skåda på deras herres hand, så som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så skådar våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättade vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. Vad händer i ditt liv när du börjar på det här sättet? Ta in Guds ord och hela tiden söker andens ljus tillsammans med ordet. Jo, då börjar en reningsprocess ifrån förakt i ditt innersta. Och kanske att ljusglimtarna i ditt samvete kommer ganska glest i början. Kanske bara en om året, jag vet inte. Därför att ditt samvete kanske är så fullt med mörker att du till och med har svårt att se ljus. Du vet, det är så här att om man börjar att bespotta en människa och förakta en människa. Vi antar att vi väljer ut en av er och så kommer alla vi andra överens om att nu ska vi riktigt håna och bespotta och förakta just honom. Haha, vad du är löjlig. Varför har du håret så där? Och vi går igång. Systematiskt och envist. Ja, du kan stå där en stund och tänka dig att de bara leker. Ah, om en stund går vi ut och fikar. 10:55 är det slut. För då ska vi dricka kaffe. Det har Bengt sagt. Men minuterna går. Och när vi håller på så där så bryts något ner i dig. Efter en stund är du värnlös. Efter en stund börjar liksom föraktet bara forsa som en flodvåg in i dig. Tänk om det är sant, säger du plötsligt för dig själv. Och när vi håller på en stund till så kan vi andra gå och fika och du kommer att stå kvar här. Vi har spottat på dig och när vi går ut och dricker vårt kaffe så står du där och spottar på dig själv. Varför gör du det? Jo, därför att ditt inre är mättat med förakt. Och du kommer in i en process där du börjar att liksom själv fylla på föraktet i ditt inre. Vi konstaterade häromdagen att när Adam ville bli som Gud, så ville han bli något han inte var. Något finare visserligen, men i alla fall något som han inte var. Och som jag sa då, det var självfördömelsens födelsedag i mänsklighetens liv. För du kan inte ha ambitionen att bli något annat än du är utan att få självfördömelsen på köp. Eller åtminstone en väldig känslighet för självfördömelse. En väldig ömtålighet för förakt. Och när vi stod där och spottade på dig en stund, så liksom vaknade hela den här processen till liv så våldsamt inom dig att du helt tappar kontrollen. Och när vi går ut och dricker kaffe glada och nöjda, tycker vi har haft en trevlig stund, om vi nu är så perversa, så står du där och spottar på dig själv. Och detta säger jag för att förklara för dig att vi möter en hel del förakt i denna värld. Och föraktet, det lägger sig som en miljöförorening i vårt innersta. Det på något sätt förblindar och blockerar våra samveten till att kunna ta emot ljus och nåd. Och det kusliga är på något vis att när vi ser ut över våra liv, så är det kanske så att vid ett tillfälle där upplevde jag att jag blev förakt. Vid ett tillfälle där blev jag bortstött. Vid ett tillfälle där var det ingen som såg mig. Och så tänker jag, med alla andra dagar. Det där var ju torsdagen den 18 januari 1965. Vad har hänt sedan dess? Har det inte kommit in något ljus sedan dess? Ja, det vet jag inte. Jag har själv hållit på och spottat på mig sedan dess. Så att alla andra dagar har också varit bespottelsedagar. Fast då var det jag själv som spottade. Åh, vad detta är vanligt. Nå, hur ska nu ljuset komma in? Hur ska vi nu kunna uppleva läkedom i det här? Och vi får be Gud om hjälp med två ting. För det första att han renar våra samveten med Jesu blod. Det läste vi om igår. Hebreerbrevet 9:14. Från allt förakt, från allt mörker, från all anklagelse, från alla skuldförnimmelser, han har ju dock förlåtit oss. Att han får rensa ut och rena ut allt det som är mörker. Det är problemets ena halva. Den andra halvan kan vara den mera komplicerade, märkligt nog. Och det är denna: gode Gud, hjälp mig att sluta spotta på mig själv. Inte för att jag ska liksom flyta upp som en kork till vattenytan och tänka att jag är störst, bäst och vackrast. Nej. Utan bara för detta att jag är en del av din skapelse, Gud. Och lika lite som jag vill spotta på någon annan vill jag spotta på mig själv. Jag vill inte använda min mun till att spotta mig överhuvudtaget, utan jag vill använda den till att prisa dig. Gör det möjligt, gode Gud. Hjälp mig att sluta. Du vet, vid ett tillfälle så sitter Petrus på taket och väntar på mat. Det står om det i Apostlagärningarna 10. Och han är lite hungrig, Petrus. Han är så hungrig så han hallucinerar, skulle vi säga på medicinskt språk. Men det är inte en hungerhallucination, utan det är en uppenbarelse från Gud. Plötsligt så ser han en linneduk sänkas ner från himlen med en massa födoämne i, som judar inte ansåg ätbara. Och Petrus, han är ju from och säger: bevara mig Gud, sånt där kan inte jag äta. Och Gud säger till Petrus: det jag har förklarat rent ska inte du förklara orent. Nå, det där gäller inte bara kött ifrån vissa reptiler och räkor och annat sånt här. Vissa sorters fåglar med tre tår eller vad det kan vara för någonting. Utan, som det står om i lagen. Eller griskött var väl den stora grejen kanske. Utan det här gäller på så många områden. Det Gud har förklarat rent ska inte du förklara orent. Och då är det alltså så här att om mitt eget innersta är mättat med förakt och fördömelse, därför att vi ändå möter så mycket av det i denna världen, och det finns i oss starka inbyggda tendenser sedan syndafallet att vi fortsätter att spotta när någon annan har gjort det. Vi fortsätter att förakta oss själva. Vi fortsätter att förkasta oss själva. Vi är så ömtåliga här. Och kanske Guds tilltal gäller också på den här punkten. Det Gud har förklarat rent ska inte du förklara orent. Och det är nu inget krav ifrån Guds sida. Usch på dig, du får inte lov att säga så här. Du får inte lov att tänka så här. Nu får du ta dig kragen och aldrig tänka så mer. Nu måste du bekänna hur härlig du är. Nej, det kan du inte. Du ska inte börja ljuga för dig själv. Det är inte positivt tänkande det här. Att åstadkomma ljus med mörkrets medel och metoder, det måste vara oss främmande. Men att vi kan gå till Gud och säga, Gud, jag sysslar med det här. Och jag förstår att så hade du inte tänkt mitt liv. Nu ber jag att nåden ska komma in och lösa mig från detta. Rena mitt samvete från döda gärningar. Rena mig från de säkras bespottelse. Rena mig från andras förakt. Men rena mig också från mitt eget förakt för mig själv. Det du har förklarat rent vill inte jag förklara orent.